Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning.
Mm.
Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tider.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden.
Välkomna.
Lydia, hör du att jag är lite rosslig i rösten idag?
Ja, du låter som en man.
Som att jag behöver en whisky.
Som att du inte behöver en whisky.
Jaha, det
du
kanske det.
En whisky.
Ja. Hur som helst så har jag inte tagit en whisky. Men jag tänker att du kanske sköta lite mer prat idag.
Mm, gärna.
Jag har ju gått nattjour igen.
Ja.
Och jag har liksom klockan 03.00 i natt så bara bam, så bara slutade min röst funka.
Men är det sant? Pratade du mycket på jouren?
Kanske, ja, jag antar att jag gjorde det. Men jag Men känner mig liksom inte sjuk i övrigt, utan det var bara liksom rösten som pajade.
Mm.
Men here we are. Mm. Och idag ska vi ju prata om ett jätteviktigt och relevant ämne, men också ett väldigt tungt ämne.
Mm. Våldtäkt.
Mm, våldtäkt.
Mm.
Och vi har Anna Möller som gäst idag. Välkommen.
Välkommen.
Du får en liten applåd. En även fast
tackar.
Det är ett
väldigt seriöst ämne.
En väldigt seriös applåd får du.
Mm.
Anna, vi är jätteglada att du är här. Du är överläkare på Södersjukhuset här i Stockholm.
Mm.
Mm. Och du har forskat och är inriktad på just kvinnor som är våldtagna.
Mm.
Mm.
Hur kan man specialisera sig på det egentligen?
Ja.
Hur kom man in på det?
Hur kom du in på det?
Ja, jag vet inte. Alltså jag tror att allting är en slump i syvende och sist. Ja. Var man hamnar. Jag började jobba på SÖS 2004 och sen 2005 så öppnade akutmottagningen för våldtagna kvinnor på SÖS. Och jag på en gång började jobba ganska mycket där och började forska och fick en fantastisk introduktion till det här ämnet av min företrädare som heter Lotte Helström.
Mm.
Som är en fantastisk människa och gynekolog som har ägnat hela sitt liv åt kvinnor utsatta för sexuella övergrepp. Så hon intresserade mig till det här ämnet och fick mig att börja forska och sen vart jag liksom fast där.
Ja. Ja. Vart tar män vägen som blir våldtagna?
Ja men precis, för när 2005 då så öppnade jag akutmottagning för våldtagna kvinnor på SÖS.
Ja.
SÖS är alltså förkortning för Södersjukhuset.
Ja, precis, Södersjukhuset i Stockholm. Och sen så tog vi bara hand om kvinnor första 10 åren. Och sen så, efter 10 år så kom det ett politiskt beslut att det skulle öppnas en akutmottagning för våldtagna män i Stockholm också.
Mm.
Och då fick SÖS det uppdraget. Och då var det som lättast att egentligen bara öppna upp för alla egentligen. Så att det var inte en egen mottagning, utan vi började ta hand om män också.
Ja.
Och då brukar vi säga att vi tar inte hand om män och kvinnor, utan alla oavsett
könsidentitet. Ja, men jag tänker att du är ju gynekolog.
Ja.
Tar man ändå hand om män då?
Ja, det gör vi.
Ja,
så det är
ju
egentligen enda gången vi gör det som gynekologer. Sen kan vi ibland ha partners med i rummet, lite beroende på vad olika personer söker för gynekologiska åkommor, kanske infertilitet och så. Men annars är det ju väldigt sällan som vi träffar män. Men här gör vi det.
Mm.
Så det är våra gynekologer på Södersjukhuset som undersöker männen också.
Mm.
Ja.
Och du har forskat inom det här ämnet. Vad har du forskat inom? Eller vad handlade din avhandling om till exempel?
Ja, den handlar sammantaget kan man säga, om konsekvenser av våldtäkt. Så att den handlar om fysiska skador efter våldtäkt, och sen så handlar det om de psykologiska konsekvenserna, depression, det som heter PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom, och sen bara lite mer på sådär receptornivå och stresshormoner och så.
Mm.
Men allting handlar om konsekvenser av våldtäkt.
Och sen har du forskat om reaktioner vid våldtäkt också.
Mm. Precis, sen fortsatte jag forska sen efter att jag hade disputerat. Och då har jag forskat mycket, mycket psykologisk forskning. Dels behandlingsforskning, hur kan man på bästa sätt behandla och förebygga psykisk ohälsa. Men sen så också en studie som handlar just om reaktioner under själva våldtäkten.
Ja, det ska vi komma in på, för det var ju ändå ganska nytt när det kom, var det inte det? När den forskningen kom.
Ja.
Men, så det ska vi återkomma till, för det är superintressant.
Mm.
Men nu börjar vi prata om dagens ämne lite mer på djupet.
Mm, nu kör vi.
Mm. Jag tänkte att skulle du kunna definiera vad som räknas som våldtäkt?
Mm.
För man tänker kanske att det är det här med att man blir påhoppad i en mörk park och så.
Det är verkligen det sen, jag tänker mig, alltså förknippa med det
och
ordet.
Så tänker man att man också att det är liksom det här med penetration, liksom att annars så kanske det inte räknas. Men vad är en våldtäkt?
Mm. Alltså det är ju lite på, det är ju egentligen en lag, ur lagen så att så är ju samlag mot ens vilja.
Mm.
Och då är det så här, men vad är samlag då? Jo, men det är ju, brukar säga, någon form av könskontakt. Så att antingen då vaginal penetration med penis eller oralt övergrepp eller analt.
Mm.
Det är då själva våldtäkten. Och då brukar man säga att nu har vi en samtyckeslagstiftning.
Ja, och vilket år kom den?
Den kom 2018.
Rätt sent.
Mm. Och vad är sommaren 2018.
Ja, och vad var skillnaden före den och efter den?
Ja,
om man ser till lagen?
Precis. För oss gemene man så tror jag att vi trodde att vi hade en samtyckeslagstiftning redan innan. För att när jag var ute och föreläste läkarstudenter och sådär, då brukade jag fråga, vad tycker ni är en våldtäkt? Och då sa alla så här, ja men det är ju när någon har sex med en mot ens vilja. Och det var ju det vi tyckte. Men det var ju faktiskt inte enligt lagens mening. Utan innan den här samtyckeslagstiftningen så var det att man genom våld eller hot om våld eller att man hade sex med någon.
Just det, och det var svårt att bevisa.
Ja, det var det väl kanske också, men det var ju sällan som det behövdes våld, eller hur?
Nej.
För att just det. Nu med den här nya samtyckeslagstiftningen så handlar det om att den sexuella aktiviteten ska, det ska ju vara frivilligt. Man ska ju inte behöva använda våld, utan så att den här frivilligheten ska ju då, den behöver, ska man ju, antingen ska man säga ja till att ha sex, att jag vill, eller delta aktivt. Och gör man inte det, då kan man inte tycka, då ska man inte kunna tolka det som att jag har, att det är samtycke.
Nej,
så att man bara är tyst och passiv ska inte kunna tolkas som ett ja. Så det är den absolut största skillnaden med den här lagstiftningen.
Har vi fått flera fällande domar efter det?
Ja, alltså vi har ju några som har, vi har en hel del domar nu med den nya samtyckes liksom delen av lagen. Sen finns det ju fortfarande kvar det här med hot och våld och så, men då kan det ju aldrig anses som frivilligt förstås.
Nej.
Men vi har en hel del fällande domar nu med den nya samtyckes, men det är ju svårt. Jag menar, det handlar ju om, det är ju sällan någon som har sett det hela, det finns inga vittnen.
Nej.
Det är ord mot ord.
Och vilken typ av fall är det som ni får in? För då är det oftast att någon har skadats som man behöver uppsöka läkare, eller kan det vara av psykologiska skäl också, att man har varit utsatt för det men inte har en fysisk skada från våldtäkten?
Vi har många som inte har skador också, men det som är lite skillnad med oss är att vi är en akutmottagning, så att det ska ju ha hänt ganska nyligen. Det får inte ha gått mer än en månad efter händelsen, så att de flesta kommer ju in ganska så snabbt, inom några dagar. Och det är klart att man kan se ibland skador, men det är inte det vanligaste. Utan man vet, och polisen informerar om att de ska komma till oss. Och då handlar det ju om dels säkra bevis i form av spårsäkring. Och sen få hjälp förstås. Se till att man inte blir gravid och inte får sjukdomar. Så det handlar inte bara om att dokumentera skador.
Nej. Måste vara så stor psykologisk del.
Jättestor.
Ja.
Det är det absolut mest största, det största uppdraget vi har.
Har ni mycket psykologer som jobbar hos er? Eller hur
det har vi ju. Det är ju en del av det vi gör, att dels är det här första omhändertagandet på akutbesöket, men sen är det alla samtal hos våra samtalsterapeuter som vi erbjuder. Så det är en stor del.
Jag tänker att vi kan komma in lite mer på hur man jobbar hos er. Men vart sker den vanligaste våldtäkten?
I hemmet.
Mellan en partner och...
Men det är inte de som kommer till oss.
Nej.
Det är inte de vanligaste patientgruppen som kommer till oss.
Vilken är den vanligaste patientgruppen som kommer till er?
Vanligast hos oss är att man nyligen har träffat den som våldtar en dejt, fest på krogen. Någon som du ändå vet vad den heter, men du kanske inte känner den jätteväl.
Nej.
Du ska inte definiera som en partner. Oftast i sociala sammanhang.
Har det förvärrats, tycker du, sen alla dejtingappar kom? När det liksom, man träffar ju många fler okända människor.
Det är jättesvårt att säga. Det är svårt att veta hur många av de som söker oss som har träffat personen i fråga via en dejtingapp. Det är faktiskt svårt att veta. Det är ingenting vi riktigt frågar.
Nej, men jag tänkte om ni hade sett. Samtidigt så är det många andra faktorer som spelar in. Men jag tänkte om ni har sett en ökning när man kan träffas på det sättet.
Jag tror inte det. Det är bara ett annat sätt att träffas på. Som man liksom, det är så vi träffas nu för tiden. Förut så träffades vi mer kanske på krogen. Nu har vi oftast haft en initial kontakt kanske.
Just det.
Ja.
Förlåt Anna, du skulle säga.
Nej, men du frågade vart alla flesta våldtäkter sker. Det är ju hemmet. Om man ska titta på alla våldtäkter som sker i samhället, så är det ju absolut det vanligaste. Precis som våld i nära relation, så också våldtäkt då. Men de söker ju sällan sjukvård och söker sällan, eller gör sällan de gör polisanmälan också. Så det blir ju mer en uppskattning. Det är svårt att veta hur vanligt det är ju. De här syntes ju mer på kvinnojourerna nu i samband med pandemin också, men de kommer inte till oss.
Nej, det är klart att jag kan tänka mig att om man som kvinna, då blir man utsatt för det här ganska ofta kanske. Då kanske man inte känner att det här är akut.
Nej,
och därför kommer man inte till akutmottagningen.
Nej, det är nog så. Och sen är det många, nu blir det väldigt allvarligt här, men många som kanske framförallt ser sig som att de blir slagna och misshandlade av sin partner. Och så kanske de till slut söker vård för att det blivit så illa. Men att man inte identifierar sig som att man har blivit våldtagen också. Utan det där sexuella är bara någonting som sker mot slutet. Att det är så personen i frågan blir lugn efteråt. Eller?
En del av misshandeln.
En del av misshandeln blir det ju. Men man kanske inte ser det som en våldtäkt.
Nej.
Vilket jag ju tycker att det är ändå.
Ja, såklart.
Mm. Efter att någon precis slagit den, såklart. Ja, mm. Kanske man inte ser det riktigt som att det är sex med samtycke.
Nej, precis. Nej. Hur ser de olika reaktionerna ut vid en våldtäkt?
Mm. Alltså under själva våldtäkten, menar du?
Ja.
Mm. Alltså jag skulle säga att de allra flesta, och det gäller både män och kvinnor faktiskt, blir ganska så passiva.
Mm.
Mm. Att man inte alls reagerar som man trodde kanske att man skulle reagera.
Och det här har varit en stor debatt, eller
hur? Det här har varit en jättestor debatt.
Uh-huh.
Varför då?
Nej, men det är ju samma med den här nya lagstiftningen. När den gick ut på remiss så började man ju prata om det här med frysreaktion. Det som heter paralys eller frozen fright.
Mm.
Och vi har ju hört våra patienter berätta det här ända sedan vi startade. Nej, men jag blev som paralyserad, eller jag kunde inte röra mig, jag frös till. Mm. Då har våra patienter berättat att det där är inget nytt.
Nej.
Men då gjorde vi en studie på det här, för jag tänkte vi måste ju ändå veta hur vanligt är det. Mm. Är det bara vår uppfattning? Och då gjorde jag, eller vår forskargrupp på akutmottagningen för våldtagna, den här studien som visade att 7 av 10 av alla som vi tillfrågade hade reagerat med en sån här paralysreaktion eller frysreaktion. Så det är ju jättevanligt.
Men är det här någonting som är känt ute i världen? Eller kommer det från eran mottagning?
Nej, det här är känt sedan tidigare. Det är ju så alla djur reagerar egentligen också. Ni vet när man kan hitta rådjur och så som nästan ser döda ut och fåglar och så. Det är ju så vi...
Reagerar vid rädsla?
Ja, precis. Ja,
om man inte springer. Men, och varför var det här en debatt och en diskussion?
Det kom ju i samband med, för då när den här remiss, eller det här lagförslaget gick ut på remiss, så tillfrågades vi då, hade vi hört talas om det här med frysreaktion? Ja, jo det har vi har ju precis på att göra en studie, så då togs ju den här studien med i på remiss till det här lagförslaget, så det var ju, och fick ganska så stor impact, så det var jätteroligt.
Men anledningen till att det var en debatt, det jag tänkte på, det är ju för att det är mycket diskussioner om att ja, men hon slogs ju inte, och våldtäktsmannen har inga riv och klösmärken.
Kanske man får ändra lite på hur man ser på våldtäkt.
Ja, men det var precis där det var en debatt. Ja, men precis, för att det läggs ju fortfarande väldigt mycket fokus på skador. Så. Vi skriver ju 200 rättsintyg per år på akutmottagningen för våldtagna, där vi ska uttala oss om eventuella skador som finns och de har uppkommit. Men då vet vi samtidigt att det är otroligt ovanligt med skador. Och det tar fortfarande jättemycket fokus. Och anledningen till att det inte blir skador är för att man blir som paralyserad. Och då gör man inte motstånd och då behövs det ingen våld.
Och då säger våldtäktsmannen då, nu säger jag våldtäktsman, det är ju inte alltid en våldtäktsman, men
våldtäktspersonen
att men jag uppfattade inte att hon inte ville, för hon låg alldeles stilla. Ja.
Precis, men uppfattade du att hon ville?
Det är det som är skillnaden efter nya lagen.
Exakt, och det är så rimligt.
Jag kommer
ihåg när det här kom igenom, så kommer jag ihåg att det blev, jag vet inte om det var inte ett mediedrev, men jag kommer ihåg att det var vissa personer som gick ut och bara, men nu, så här, det här kommer bli svårt att veta.
Ja, hur ska jag veta om hon vill eller inte?
Och det var så skevt, för att skevt. Då tänker man att du kanske bara ska ligga med henne om hon vill, eller med honom om han vill.
Och om du inte förstår det här, så kanske det här är en jättebra lag för dig.
Ja, exakt. Och då också så här, är du osäker, låt bli. Det är nog bättre.
Och för de allra flesta så är det ju inte något svårt att förstå.
Nej.
Men så frysreaktionen har du forskat om, och det är tydligt att 7 av 10 reagerar med att man ligger helt stilla och kan inte kämpa emot.
Nej. Man upplever liksom som att man inte kan röra sig, fast man inte fasthåller, och jag kan inte skrika. En del nästan ser sig själv lite som utifrån. Och vi har ju även tittat på männen, de reagerar faktiskt likadant. Och det här kan ju vara personer som, till och med vi har haft poliser som liksom ändå tränade i närkamper, som har reagerat så här när de själva har blivit utsatta.
Det är alltså en instinkt att ligga så stilla som möjligt, kanske för att få så lite skador som möjligt.
Ja. Det är ju en biologisk mekanism för att klara sig.
Jag tänkte precis fråga det. Vad tror ni är anledningen till det? Vad är det? För att det måste ju vara någonting fysiologiskt då. Som gör, för att det rimliga, eller det man tänker, är ju att man skulle försöka göra motstånd då. Tänker man om någon skadar en.
Men om vi tänker oss den gamla biologiska mekanismen, att om du har ett rovdjur som är på väg att skada mig, så kommer, om jag redan är död, så kommer rovdjuret inte vara så intresserad av mig. Så därför har vi den här spela död-reaktionen. Fast det är lite fel att säga spela död, för man gör ju inte medvetet, det blir så. Men i en våldtäktssituation så blir det tyvärr lite kontraproduktivt, för det blir ju nästan lättare att våldta någon som ligger still.
Ja.
Vart i hjärnan aktiveras där, vet du det?
Ja, nej men alltså amygdala är ju den delen av hjärnan som är liksom på helspänn.
Mm.
Ja, och sen vad det är som gör att det här med fight or flight, det, där har vi ju liksom, ja jag kan inte riktigt säga,
nej.
Jag skulle behöva läsa mer om det.
Ja. Ändå intressant.
Ja.
Mm. Vad tänker du mer om det, Lydia?
Om att man blir paralyserad.
Ja. Visste du att det var 7 av 10?
Nej, jag visste inte att det var så många. Men jag tror att jag har förstått att det är en reaktion. För att den har man ju sett på film och på tv. Sen så, jag har faktiskt en kompis som var med om en situation där hon blev överfallen.
Mm.
Och det här var ute i en park när hon var ute och sprang. Och hon reagerade med att verkligen slå tillbaka. Och då ramlade de och så försvann han.
Mm.
Mm-hmm. Sen har de fått tag på den mannen och då har det varit en serie våldtäktsman.
Nej men gud.
Mm. Jo. Så att där hjälpte ju det såklart.
Mm.
Att det blev stökigt liksom.
Mm. Och sen, så kan det vara, sen har vi också sett att vår studie visar att om man fortfarande står upp när man blir anfallen så har man lättare att mobilisera kraft. Att man, det är mindre risk att man hamnar i den här paralysen eller frys. Så att om du fortfarande står upp, att det är lätt som, medan om du ligger ner redan, att det är då lättare att hamna i den här frysreaktionen.
Kan vi prata, eller jag vet inte hur mycket du kan om försvarsmekanismer eller försvarsverktyg man kan ta till, om vi kan prata om det sen kanske.
Hur tänker du då?
Jag tänker, vad är det bästa att göra? Det är ju skrika.
Ja, men det är ju jobbigt att säga det för att inte få folk att känna att de inte presterade.
Nej, liksom, så klart.
Men
så klart,
i de allra
flesta, ja, liksom.
Alltså just det här med,
men det ska vi tillägga, så att det är ju aldrig
ditt fel.
Nej. Det är ju aldrig den personen som blev utsatt fel.
Nej.
Aldrig någonsin. Nej. Det är ju, men det hoppas jag att alla förstår.
Ja. Och sen om vi tänker oss att vi är i en situation inom 4 väggar, ja då kanske det blir farligt att skrika och göra motstånd.
Mm.
För det finns ingen där som kan hjälpa dig.
Nej.
Men om vi tänker oss att man behöver fallen här ute i Humlegården, ja men då är ju sannolikheten större att du lyckas avfärda så att det bara blir ett våldtäktsförsök. Ett lyckat.
Mm.
Hur vanliga är de överfallen? För att vi kan gå tillbaka liksom till de vanligaste sen också, men just de överfallen, de får ju en sorts ringar på vattnet-effekt, där man som kvinna överlag känner sig väldigt osäker. Mm. Och jag kan reflektera över att när vi går mot vinter, till exempel, då vågar inte jag gå ut och springa längre själv efter 4, för då är det mörkt.
Ja, men det gör inte jag heller. Det är så hemskt.
Och det är typ men det blir ju som att man lever i ett fängelse. Och vad är det jag är rädd för? Jag är rädd för att bli överfallen.
Mm.
Och det är ju helt sjukt att det är så egentligen.
Mm. Mm. Anna, sticker du ut och springer själv på kvällarna?
Nej.
Nej.
Jag är helt, på stora vägar.
Ja, jag är helt beroende av min kille. Det blir verkligen så. Att jag såhär, älskling, kan vi snälla.
Och då vet du ju att procentuellt så är det ju så otroligt liten risk. Mm.
Precis, men den risken.
Men,
och att man kanske har hört någon då i ens närhet. Det gjorde ju att såhär, jag ville nästan inte gå ut och springa ensam i en park, även dagtid, under en väldigt lång tid.
Mm.
Fast det inte ens hade hänt mig. Men det skapar ju ett skräck. Det skapar ju en skräck liksom.
Mm. Gud, alltså det här är ju ett sånt otroligt stort samhällsproblem, att vi kvinnor känner oss rädda att gå ut för att, för att vi är rädda att bli överfallna.
Ja, sen så vet jag att killar kan ju känna sig rädda för att också bli överfallna och bli rånade och liksom misshandlade.
Mm. Mm.
Men det känns ändå som någonting annat när det kommer till en våldtäkt. Att det är, jag tycker, eller...
Men jag tror inte heller att killar är lika rädda. För det här pratar jag och Fredrik om. Fredrik är min man hemma.
Mm.
Att, alltså jag är så avundsjuk på honom som är sådär, jag sticker ut och springer på kvällen när ungarna har gått lagt sig. Så det kan inte jag göra, för jag vågar inte det.
Nej.
Men det gör ju han. Ja. Ut i mörkret. Gärna en skogsstig. Liksom, det skulle jag aldrig göra.
Nej.
Så att jag tror att tjejer är med det där.
Ja, men det vet det jag tror inte. Jag
tror
du, Anna?
Min kille det tror också, jag, men det tror jag absolut. Mm. Vi matas ju med det här som ganska ofta. Berättelser och vi känner någon och vi hör någonting. Och så blir det helt plötsligt att man tänker att vi tänker att det är så mycket vanligare än vad det är. Men det spelar ingen roll att det är en liten risk, man vill inte utsätta sig för.
Nej, det vill man inte. Men jag tänkte ändå komma in på det, att hur vanligt är det? Känns ändå som att det är ovanligt.
Nej, men det kanske är liksom, jag brukar också ställa den frågan när jag är ute och föreläser. Hur många procent tror ni av alla våldtäkter det här handlar om? Och det skulle säkert inte komma upp till 1% ens en gång.
Nej. För alltså resten är i en relation.
Relation eller någon du känner, eller sociala sammanhang.
Hur många våldtäkter har vi uppskattningsvis i Sverige varje år?
Och det vet vi ju inte.
Nej.
Vi kan ju bara titta på hur många polisanmälda vi har och hur många som söker vård. Mm. Och det är ju bara en bråkdel säkert.
Mm.
Så det är ju en större sannolikhet att du söker sjukvård och polisanmälda om du är utsatt av någon du inte känner.
Mm.
Så att det är nog de här överfallsvåldtäkterna, rena, de är ju överrepresenterade i statistiken.
Men de är otroligt tydliga.
Ja.
Och man kanske inte heller är rädd för personen som har våldtagit en. På samma sätt som man skulle kunna vara om det är i en nära relation och man inte vet hur man ska hantera det.
Menar du nu?
Nej, men jag menar om det är någon du är gift med. Att det kanske finns en psykolog. Ja, men dina barn, det finns en psykologisk barriär. Kan jag tänka mig på ett annat sätt?
Att polisanmäla och söka vård. Ja, men gud, verkligen.
Mm.
Otroligt mycket fler komponenter som gör att det blir svårt. Än att gå och polisanmäla någon som du absolut inte känner.
Nej.
Om man befinner sig i en situation där man är med om det här, eller om man tycker att det är svårt, var vänder man sig då om man vill prata med någon utan att gå och polisanmäla?
Våra kvinnojourer.
Just det,
kvinnojourslinjen kan man alltid ringa, och där kan man ju få råd om vart man ska vända sig. Just kanske det. Också mer fysiskt där man bor. Och så kvinnofridslinjen är ju fantastisk att ringa, var man än bor.
Mm.
Kan man ringa den när som helst?
Ja.
Syns den på
och den syns ju inte på din telefon.
Telefonfaktura.
Om man har någon sån.
Eller faktura.
Nej, den faktura är gratis, finns, men det finns inga fakturor.
Nej. men jag tänker, kollista, jag vet inte.
Inte, det är det som är så bra också. För oftast när vi pratar så får jag oftast ett väldigt så här Stockholmsperspektiv, men det här är ju verkligen för hela landet.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning, för att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det är det inte längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så Det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Om man har varit med om en våldtäkt och kommer till akutmottagningen för våldtagna, vad händer där? Spårsäkring berättar du, vad händer sen?
Ja, nej men du, vad som händer på akutbesöket, det är ju utifrån vad patienten har behov av. Kommer man direkt från händelsen så är det såklart att det är spårsäkring och dokumentera skador och vi brukar kalla det för stabilisera, att man liksom ser till att patient eller personen blir lugn och känner sig trygg och ringa anhöriga, du vet, varmfilt och nej men du vet, omhändertagande där akut och sen så tar man en mängd prover. Så. Men det viktigaste vi gör där och då är egentligen att kunna erbjuda en trygg plats. Och sen det här spårsäkring dokumentationen, det ska bara vara rutin egentligen.
Mm.
Och det är därför det är så himla bra med sån här centraliserad vård.
Mm.
Där man är duktig på det man gör.
Mm.
Så det blir inte så svårt.
Och så här i Stockholm har vi en sån akutmottagning. Hur ser det ut i resten av landet?
Ja, men precis. Det är ju egentligen den enda mottagningen i landet som har det här helhetstänket med både akutbesöket och återbesöken i samma lokaler och liksom helt det här teamarbetet. Men det kan ju funka jättebra på andra ställen i landet också. Men då är man, om man behöver akut hjälp och träffa en gynekolog, då är det till gynakuten på det sjukhuset som är närmast där man bor.
Mm. Och vad händer sen i uppföljande möten, är det framförallt med kurator och psykolog?
Ja, precis. Hos oss då, efter akutbesöket, så när man går från akutbesöket så har man redan en tid i handen till första samtalet i någon av våra samtalsterapeuter.
Mm.
Och sen till ett läkarbesök som man har om 2 veckor. Där man kollar att man inte blir smittad av någon könssjukdomar och tar gravtest och så.
Mm.
Och så är det ju samma rutin egentligen vart som helst i landet. Det är ju samma riktlinjer, samma nationella riktlinjer. Så då kommer man till en kurator eller samtalsbehandlare på kanske då gynmottagningen på det sjukhuset.
Mm. Hur ser reaktionerna ut efter en våldtäkt? Jag tänker lite mer långsiktigt.
Mm.
Vad får man för skador?
Fysiska?
Ja.
Ja, alltså de vanligaste fysiska skadorna, det är ju blåmärken på armar och ben.
Ja.
Så lite greppmärken om man slagit i. Sen är det ju inte alltid man kanske kan säga att det kommer direkt från våldtäkten. Ibland så kanske det har varit lite alkohol och man kanske har slagit i någonting. Så det är inte alltid man riktigt kan säga att de här skadorna som ses vid undersökningen kommer precis från själva våldtäkten. Så. Men ibland kan det ju vara tydliga greppmärken. Eller?
Ja, för jag tänker, om vi pratar om de långvariga psykologiska skadorna.
Ja.
Hur de ser ut, men finns det några långvariga fysiska skador som kvinnor dras, eller män också för den delen, dras med?
I princip inte, otroligt ovanligt. Det är klart att det kan hända att det blir så pass allvarliga fysiska skador, men det är verkligen inte det vanligaste.
Mm.
Om vi tänker oss ändå, det som läggs väldigt mycket fokus på, det är ju de gynekologiska skadorna.
Mm.
Och där ser vi att det är väldigt ovanligt.
Mm.
Ungefär 20% av våra patienter uppvisar någon form av liten skada gynekologiskt. Och då är det oftast en liten spricka i ingången till slidan som läker väldigt fort och inte ger någon konsekvens.
Mm.
Så. Sen kan man ju få fysiska symptom, men där man kanske inte riktigt hittar någon somatisk eller kroppslig orsak till det. Som att man kan få smärtor i underlivet och så efteråt. Där man inte riktigt kanske hittar något fel. Det har ju ingenting som har gått sönder.
Spänningar då.
Spänningar, precis.
Där har vi faktiskt ett avsnitt som heter När sex gör ont.
Ja, men precis. Med Nina Bomstarka. Ja,
exakt.
Och där handlar det, med sådana patienter handlar det ju faktiskt om att våga fråga om övergrepp.
Ja.
Mm. Nu är det inte så att alla har varit med om övergrepp som har samlagssmärtor.
Nej.
Men det är viktigt att fråga efter det. För då kan man behöva hjälp med det. Att först ta hand om traumat.
Mm.
Innan man kan gå in i någon slags behandling för den här samlagssmärtan.
Mm.
Jag jobbar också en hel del med sådana patienter på på vår vanliga gynmottagning. Och då pratar jag jättemycket om vad man har varit med om tidigare.
Anna, kan inte du berätta lite mer om de psykologiska konsekvenserna långsiktigt?
Mm. Ja, alltså mitt specialområde handlar ju om posttraumatiskt stresssyndrom. Men det kan man, den diagnosen kan man ju få först efter en månad. Så första månaden, så våra patienter brukar säga att de är väldigt spända i kroppen. De tycker att det är jobbigt med att vara i folksamlingar. Man måste hela tiden ha koll på alla som är runt omkring en. Man är så här extra vaksam. Är man hemma så reagerar man på minsta lilla ljudet och hoppar till. Det här är för att man är på helspänn.
Mm.
Och sen att man återupplever våldtäkten hela tiden. Att små triggers, små saker kan påminna om det. Man kanske ser någonting som påminner om gärningspersonen eller en lukt eller bara att det är kallt eller så.
Mm.
Så får man såna här flashbacks. Det kan vara väldigt jobbigt och gör att man isolerar sig. Man undviker att göra saker. Och då blir det lätt att man hamnar hemma och sitter hemma. Undviker och går ut. Så att en del av de här symptomen också är det som kallas för undvikande. Det är en del av de här PTSD-symptomen.
Mm.
Att man stannar hemma. Undviker saker som påminner om övergreppet. Och där får vi som sjukvården inte späda på genom att bara sjukskriva våra patienter. För då gör vi dem en björntjänst.
Just det.
Utan det man ska så gott det går försöka fortsätta göra det man har gjort tidigare.
Ja.
Försöka få en dygnsrytm och äta regelbundet. Göra det som är tryggt ändå.
Och vad får man för behandling under den här tiden? Man får gå psykolog eller psykoterapeut?
Ja, men precis. Det finns ju inte en behandling utan det är helt behovsstyrt. Så att första samtalen brukar handla mycket om de här akuta reaktionerna och vad är det som händer med mig? Håller jag på att bli galen?
Mm.
Många patienter säger att de kan inte koncentrera sig, de är arga. Irritation, så här, skäller ut sin partner för att de inte plockar diskmaskinen och känner inte igen sig själva.
Nej.
Så det handlar mycket om det vi kallar för psykoedukation, att man bara berättar att nej, men det här är det vanliga sättet att reagera på.
Ja.
Ja.
Ja, gör man det för att man för att någon har förgripit sig på en? Alltså att du får en motreaktion över att någon har...
Nej, jag tror att det handlar hela tiden om det här att du är så himla spänd.
Ja.
Stresshormonerna är superhöga så du är liksom lätt irriterad och koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter.
Mm. Jag tänkte annars om det fanns en motreaktion mot att någon har gjort någonting mot din vilja och så är man så har man känner man en aggression kring det.
Ja, en del kan ju gå runt och vara väldigt arga. Liksom. Ja. Men det är ju inte den vanligaste orsaken. Nej. Utan vanligast det är ju att man känner skuld själv, skam.
Ja.
Sen kanske det kommer ut i irritationsutbrott mot någon ändå. Men inte som att, att känna ilska gentemot gärningspersoner. Det brukar ta lite längre tid.
Mm.
Ja. Och det brukar våra terapeuter faktiskt jobba med.
Mm.
Att hitta den där ilskan mot gärningspersonen istället för mot sig själv. Så att vi har en del gruppbehandlingar. Så då är en del i den här behandlingen är faktiskt att rita gärningspersonen på ett papper vid en sektion. Och sen så får man jobba med det här och sen så vid en sektion så ska man strimla den här bilden i en pappersstrimlare. Alltså så här, för att liksom bearbeta och förstöra den här förövaren. Liksom, så att den inte ska finnas kvar i ens.
Finns det någon poäng i att möta din förövare och konfrontera?
Nej.
Jag
vet inte. Vi brukar verkligen råda våra patienter att inte söka upp och försöka få något samtal med med förövaren.
Nej.
Det blir sällan bra.
Mm.
Hur ser prognosen ut för PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom, efter en våldtäkt?
Mm. I alla stora studier som finns så är ungefär mellan 30-50% av personer som utsatts för våldtäkt som utvecklar PTSD. Sen är ju inte det livslång. Man kan ju tillfriskna.
Mm.
Och många får ju inte PTSD också.
Mm.
Vi jobbar ju mycket med att vi försöker undvika att man utvecklar PTSD.
Mm.
Och det är ju en fördel när vi träffar dem akut. Men de allra flesta söker ju inte vård akut utan har kanske redan utvecklat sin PTSD. Och de här patienterna är ju väldigt överrepresenterade i vården. Överallt, egentligen alla specialiteter.
Mm.
Men de har aldrig riktigt fått hjälp för sitt trauma.
Anna, hur ser risken för återupprepning att bli utsatt för en ny våldtäkt ut om man har varit utsatt för en våldtäkt?
Mm. Alltså den är ganska stor ändå om man tittar på en population. Det är inte så att man måste bli våldtagen igen för att man är det. Men om man tittar på en stor mängd människor så att, är det faktiskt så att har du blivit våldtagen så har du en större risk att bli det igen. Och då är det viktigt att prata om det utan att göra någon slags skuldbeläggning. Men det här handlar ju om ofta som en skörhet. Personer som kanske har en skörhet sen tidigare, kanske en psykisk sjukdom eller missbruk eller mår så pass dåligt så att man självskadar sig och en del självskadar sig genom att utsätta sig för farliga situationer och att man då löper ju större risk förstås att utsättas igen.
Mm.
Så det finns många faktorer till att man utsätts många gånger och vi har ju varit öppna nu sedan 2005 och många av våra patienter har varit hos oss flera gånger, ser man nu när man öppnar upp journalen. Mm. Så det är ju en upprepningsrisk.
Mm. Gud vad komplext det här är. Mm. Det är liksom hjärnan och hur man reagerar och känslor. Jag lyssnade på ett sommarprat i somras om en tjej som pratade om att hon blev prostituerad eller att hon prostituerade sig själv, och att det här kom ju från att någon annan tvingade in henne i det till en början, men sen gjorde hon det själv som ett självskadebeteende.
Otroligt komplext.
Ja, väldigt.
Ja, precis. Och som sjukvårdspersonal då, och se det här lidandet och inte riktigt kunna göra någonting. Sen finns det faktiskt speciella mottagningar nu som jobbar med det här sex och självskada. Och så så att kunskapen ökar hela tiden.
Tycker du att vården kan hjälpa de här kvinnorna?
Ja, det tycker jag att den kan. Men det är ju ett litet glapp det här med de som söker akut och får hjälp tidigt kontra dem som inte söker hjälp från början, utan när det har gått ganska långt och blivit komplext. Där hamnar tyvärr de här patienterna lite mellan stolarna. Man kanske inte kvalar in på psykiatrin om man mår för dåligt för att gå på vårdcentral. Långa väntetider, man får bara ett visst antal samtal, så att det är svårt. Och sen har det kanske gått så långt så att det har blivit ont i kroppen och man söker för olika andra besvär på våra akutmottagningar eller mottagningar, och så tolkas det fel.
Man kan ju hålla på att utredas för till exempel tarmbesvär.
Ja.
Det är en sån här grej. Alltså mycket oro och smärta sätter sig i tarmen. Och så kan man hålla på att utreda människor för tarmbesvär. Och sen kanske det egentligen
vet man väl att man kan få ont i magen av att man mår dåligt.
Men det är någonting vi säger, vet, att magen och själen hänger ihop.
Ja, men det är sen,
att en doktor och liksom kunna säga så här, nej men det är ingenting fel på din mage. Det tar lång tid innan vi som doktorer vågar säga så här, nej men det är inget fel på dig.
Nej.
För vi utreder.
Hur många av alla fall ni får in leder till det här, och hur många blir helt bra?
Leder till vad?
Leder till att det fortsätter och att det är liksom att man mår dåligt över lång tid och att det är behandlingar som pågår länge.
Jag har inte riktigt någon direkt
siffra. Jag ville ha en uppmuntrande siffra om att de flesta mår bra efter ett tag.
Ja. Alltså jag kan säga så här, att de som har mått bra innan övergreppet och har ett socialt nätverk runt omkring sig och som är med om ett övergrepp, en isolerad händelse, och få kontakt och bra vård, där är ju prognosen fantastiskt bra.
Mm.
Ja. Det finns till och med någonting som kallas för posttraumatic growth. Har ni hört talas om det?
Nej. Är det att man kommer starkare ut på andra sidan?
Ja. Eller? Och det kan ju låta lite så flossligt.
Ja.
Men
kan man ju säga ofta läsa om människor som har varit väldigt sjuka och sen så blir man tillfriskad med, och så
precis. Och då kan man tycka, hur kan en våldtäkt leda till någonting gott? Kan man tycka. Men det finns faktiskt vissa aspekter där det kan bli bra, att vissa aspekter kan bli bättre. Till exempel finns en del som skattar sin sexuella hälsa bättre 6 månader efteråt, för att man kanske har gjort sig av med en dum partner, eller man har kommit närmare sin braiga partner, att det inte var den som var våldtäktsmannen förstås. Att man har pratat om sexualitet i samtal och så. Så att där kan man en del faktiskt uppleva att de har det bättre när det har gått en tid. Det är svårt att säga där liksom, direkt när det händer. Så att allting är inte bara mörkt.
Nej. Men det kanske gäller att ha ett bra socialt nätverk runt omkring. Och det för mig in på de som är runt omkring någon som blir utsatt för det här. Hur ska de reagera? Vad ska man göra?
Ja, hur ska man vara?
För att hjälpa till på bästa sätt.
Ja, man ska finnas där.
Uppmuntra att söka vård.
Precis. Har personen inte sökt vård, så uppmuntra att söka vård, tycker jag. Snarare än att hålla på och propsa på att personen frågar ska göra en polisanmälan. För att måste man få bestämma själv.
Även om det har gått flera veckor.
Söka vård, absolut.
För det är den psykologiska...
Ja, jag menar, det handlar om så mycket mer än att bara dokumentera skador.
Såklart.
Så förstås, först söka vård så att man får professionell hjälp också. Sen kan man göra mycket som vän och partner förstås. Men att få professionell hjälp är viktigt. Och jag tycker det är viktigt att få det tidigt. Men sen finnas där. Inte kanske bombardera med frågor. Utan finnas tillgänglig i den mån personen vill. Och vara öppen för att lyssna.
Man ska inte fråga hela tiden, hur mår du?
Nej, utan, precis. Och lägga huvudet på sned.
Nej, utan liksom... Nu gör vi det här, eller ska vi liksom Eller, bara, men att hela tiden fråga hur någon mår, det är när en person är i en djup kris.
Då börjar man tänka på det hela tiden.
Ja, det är i varje fall inte välgörande.
Vi pratar mycket om det när vi har våra små patienter. De som är under 18. De kommer ju oftast med en vårdnadshavare. Eller ska ju komma med en vårdnadshavare. Där kan vi ju coacha föräldrarna lite om hur man ska vara som förälder.
Och vad säger du då?
Att inte ta över ångest, att föräldrarna inte ska ta över ångesten. Det är väldigt ångestframkallande att ens barn har blivit våldtaget. Ja. Det var hemskt.
Ja. Aha, nej, det, alltså, det
men
så
man får härbärgera den ångesten lite i sig själv. Och, och ta den själv, kanske med en professionell person. Så att man kan vara ett stöd till sin ungdom.
Om man har ett barn eller en yngre person eller bara en person i sin närhet som man tror har varit utsatt för någonting. Hur kan man närma sig den personen på ett bra sätt för att prata om det här? För jag kan tänka mig att många känner just skuld och skam i en sån här situation och vågar inte prata om det.
Mm. Alltså vi har nog många runt omkring oss som har varit med om sexuellt övergrepp med tanke på att 20-30% av alla har varit det.
Ja.
Så vi har ju folk runt omkring oss hela tiden.
Ja.
Men har man någon runt omkring som man tycker verkar må dåligt och du misstänker det, får du helt enkelt säga det.
Mm.
Att jag,
där kan man vara ganska direkt.
Jag tror
har du varit utsatt för någonting?
Nej, men jag ser att du må dåligt.
Ja.
Har det hänt någonting? Och då kan man ju, jag tycker ju inte, för mig är det så otabu eller ojobbigt att säga våldtäkt eller sexuellt övergrepp. Jag, liksom, för det är ju det som kommer i min tanke först. Och att, att säga det kan ju också vara att det avdramatiserar. För en del kan det ju kännas väldigt, väldigt jobbigt att säga det ordet. Så att om du då har nämnt det som, så förhoppningsvis så kanske det inte är, det kanske är något annat. Mindre allvarligt som har hänt.
Jag tänkte på ett uttryck, det kanske här blir lite flummigt, men som jag tänker lite med, kanske framförallt yngre människor, det här med tjatsex. Att liksom att kvinnan, och nu är det gympodden så därför säger vi kvinnan, men eller personen har liksom först sagt, nej men jag vill inte, men kom igen, men jag vill inte. Och så, så säger jag så här, ja.
Och jag pratade faktiskt med en kurator på en skola
som
sa att det här är, att hon upplever att det är mycket problem bland ungdomar, framförallt bland unga tjejer, att förstå vad som är okej inom sex överlag. Och när du faktiskt vill ha sex med en kille och att det tjatas mycket.
Men hur ska man se på tjatsex? Det kanske inte är ditt område, Anna, men jag tänker vad...
Nej, men vi brukar visa en bild på graderingen från schysst sex med samtycke där båda vill och är aktiva till grova våldtäkten. Och hur liksom den här skalan hela tiden som, att om man tittar på en uppifrån och ner, att det inte alltid är så himla lätt att se när blir det en våldtäkt eller ett sexuellt ofredande eller sexuellt övergrepp, alltså någonting som du inte egentligen inte vill vara med på.
När blir det då?
Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Ju, lagens mening så är ju tjat sex inte ett övergrepp.
Nej, för då har hon ju till slut sagt
göra. Sen ger hon ju samtyckt, ja okej då, jag gör det. För det är inget hot egentligen, om det inte är något hot där.
Nej.
Sen kanske hotet är då förstås någon slags, det kan ju vara ett hot av att ja, men då kommer jag ses på som nej, men kommer jag ses på som en tråkig tjej eller sådär. Det är väl kanske ett lite förtäckt hot. Tjatsex i en relation när man levt med någon många år. Och sen när man tyvärr säger ja och man tycker att det är ganska härligt. För att man inte riktigt där i den här liksom vardagsträsket och det kan vara svårt att känna lust. Att ens partner kanske behöver tjata lite grann. Och sen så ger man sig hän och säger jag vill och så är det härligt och bra. Man tänker, gud varför gör vi inte det här oftare? I den bemärkelsen kan man ju tycka att tjatsex inte
Nej,
det jag tänker framförallt de här unga liksom, som inte vet, vad behöver jag ställa upp på? Vad är normalt?
Jag tror att Lydia, vi måste göra ett helt poddavsnitt om unga tjejers syn på sex och gränser och hur det har förändrats kanske lite över tid och hur vad heter det?
Det finns en tjej som...
Hur påverkad man blir av sociala medier bland annat.
Ja, och det finns en tjej som driver ett Instagram-konto som heter Sexsnacket. Där de adresserar just det här. Det kan man ju kolla in om man vill.
Ja, gör det. Anna, har vi täckt alla stora frågor?
Jag vet inte, jag kan prata mycket som helst.
Är det någonting mer som du ändå tänker att du vill få fram och få ut till våra lyssnare?
Men, ja, vad ska jag säga? Det finns så mycket att säga. Du är inte ensam.
Nej.
Gå inte med det här själv. och tänk att det är bara du. Utan,
och även om du först var med på bollen och liksom kanske till och med bjöd hem den här mannen och sen inte vill, då är det fortfarande en våldtäkt.
Det är fortfarande en våldtäkt.
Även fast du bjöd hem på te från början.
Ja.
Det är ju verkligen jätteviktigt att veta det.
Verkligen.
Ett nej är ett nej.
Ja.
Ja, jag hittade en jättebra lista som jag tänkte ta fram. Så kan man läsa. Det står just väldigt tidigt. Ingen får göra något sexuellt med dig om du inte vill. Det spelar ingen roll om du känner personen eller inte. Det spelar ingen roll om du är kär i personen. Det spelar ingen roll om du är tillsammans med personen. Det spelar ingen roll hur du ser ut eller hur du klär dig. Det är ju också jätteviktigt. Det spelar ingen roll om du inte säger nej. Ingen ska ha sex med dig om du inte säger eller visar att du vill. Och det spelar ingen roll om du först hade sagt ja och sen ändrar dig om du inte vill.
Mm. Var kommer den här listan ifrån?
Umo.
Umo. Ja, men Umo är bra.
Umo är underbara. Ungdomsmottagningen. Ja, nej men det var bra. Vi avslutar med de orden tycker jag. Ja, tusen tack Anna Möller från Södra sjukhuset för att du har varit här hos oss idag och poddat om ett jätteviktigt ämne.
Tack för att du fick komma.
Tack. Fina Anna.
Ja. Hon känns, händer det mig någonting så kommer jag gärna till henne.
Ja.
Hon känns så fin.
Ja, hon är fin. Och jag tycker att nu är ju det här, nu blir det här lite med Stockholms fokus eftersom akutmottagningen för våldtagna finns ju bara här i Stockholm.
Så om man bor någon annanstans i landet måste man åka till Stockholm?
Nej, då måste man, eller nej, det måste man inte. Men, alltså, gynekolog, alltså gynakuten tar ju hand om alla kvinnor med som har gått igen eller som har blivit utsatta för en våldtäkt eller våldtäktsförsök. Mm. Men just det här liksom högspecialiserade mottagningen, den finns nog bara i Stockholm tror jag. Men de kommer ju också se till att det liksom bedrivs forskning och det kommer sprida sig i hela landet. Så att det är ju fantastiskt att det finns ett sånt centrum.
Så det är ett högsätt.
Och Anna är en viktig del där. Men vad känner du när vi har spelat in det här avsnittet?
Jag kände innan att det här känns väldigt svårt att prata om. För att man vill prata om det med väldigt mycket respekt. Och vara väldigt taktfull kring hur man går in på olika delar av det här området. Men jag tyckte att det är lätt att prata med Anna. Det är ju tur att de finns. Och hjälper kvinnor. Jag tänker att, och män för den delen nu, men nu är det ju här i gympodden. Men jag tänker att i andra länder så finns nog inte det här på samma sätt.
Nej, kanske inte. Jag vet faktiskt inte riktigt hur det ser ut i andra länder. Ja, nej men det är ett tungt avsnitt men viktigt. Och hoppas att alla ni som lyssnar där ute har fått med er någonting. Fått en större förståelse för varför man reagerar på vissa sätt. Och vissa reagerar på ett sätt och andra reagerar på ett annat sätt.
Ja, och gå jättegärna in på våran Instagram gynpodden. Där vi kommer prata om det här ämnet den här veckan. Och lägga upp bra information. Så gå gärna in där och skriv till oss om ni vill. Om ni vill prata om någonting särskilt. Så kan vi göra det. Vi svarar alltid, eller försöker alltid svara.
Ibland är det med viss delay, men vi försöker alltid svara.
Och är det liksom läkarrelaterad fråga så är det ju alltid du, Helena, som svarar.
Så gå in på gympodden, så hörs vi.
Det gör vi.
Tack för att ni har lyssnat.
Hej.
Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.